Du lyssnar på en oberoende podcast där vi gör allt arbete själva.
Och det innebär ju förstås då att det inte står någon annan bakom och pekar vart vi ska ta vägen med den här podden, utan vi bestämmer helt och hållet själva. Vi vill bara göra en så bra podd som möjligt för lyssnarna.
Precis, och skulle du då vilja stödja oss så kan du göra det via patreon.com, bara att söka upp The Making Of där, eller via Swish nummer 123-211-7299.
Och numret är kopplat då till vårt bolag Blue Zombies, och står det så, då har ni kommit rätt. Välkommen till The Making Of.
En podcast om hur världens bästa filmer har kommit till.
Jag heter Stefan Bäckström Fogt.
Och jag heter Fredrik Hillebrand. Och i dagens avsnitt så ska vi berätta om hur en ny form av komedi kom till i en clash mellan komiker och det nya filmklimat som kom till på 80-talet. Och hur en ikon togs ifrån oss lika fort som han hade kommit.
Vi ska berätta om del 2 utav The Blues Brothers.
I förra avsnittet hörde vi om hur idén om ett bluesälskande brödrapar uppstod. Vi berättade om hur idén testades i Saturday Night Live, senare på scen, och hur bandet åkte på turné. John Belushi hade dessutom i filmen Delta-gänget blivit komedins första rockstjärna, och nu ville han tillsammans med Dan Aykroyd göra en långfilm om bröderna blues. Det krävdes bara ett manus och en jäkla massa pengar.
John Belushi och Dan Aykroyd hade ju då bestämt sig för att göra långfilm utav Blues Brothers. Och det här var ju liksom inte bara en ny roll för de här två, utan det var ju deras koncept som skulle tas till vita duken. Och det var i stort sett deras val. Efter Belushis succé med Delta-gänget så fanns det ju gott om friare där ute. Och till slut så stod det mellan Paramount och Universal och två unga chefer, Don Simpson och Sean Daniel. Och det här var ju två driftiga unga herrar som skulle komma att lämna ett stort avtryck på de årtionden som väntade.
Ja.
Don Simpson skulle ju komma att slå sig samman med Jerry Bruckheimer i början av 80-talet. Och när man hör namnet av Jerry Bruckheimer så förs ju tankarna till, ja, vad säger du?
Ja, det är cool guys don't vad de säger, cool guys don't look at explosions eller just walk away in slow motion. Det är Jerry Bruckheimer för mig.
Det är definitivt Jerry Bruckheimer. Och den bilden kan man ju se då från Con Air eller The Rock eller alla de här filmerna. Men bolaget Don Simpson och Jerry Bruckheimer Films samarbetade med Paramount mycket tidigare än så. För de stod ju bakom filmer som Flashdance, Snuten i Hollywood 1 och 2, Top Gun, Days of Thunder och Bad Boys, bara för att nämna några.
Hyfsat ser
det. Bad Boys gick ju åt det hållet, liksom. Det var väl begynnelsen där. Och tyvärr så var det ju så då att Don Simpson som förde samtal med Belushi och Aykroyd också senare skulle dö en lite för tidig död, för att han drogs med ett drogmissbruk då, så han fick en hjärtattack 1996. Och då blev ju Jerry Bruckheimer ensam.
Då blev Jerry Bruckheimer Jerry Bruckheimer.
Ja, kan man säga. Det var ju den vevan, ja. Som sagt. Ja, men det var ju den ena friaren då, Don Simpson och Paramount då, som Belushi och Aykroyd hade djupa diskussioner med. Och den andra var Sean Daniel, som vid de här diskussionerna då bara var 28-29 år, i stort sett jämngammal då med Belushi och Aykroyd. Och han skulle senare då komma att bli head of production på Universal. 34 år gammal var han den yngste i bolagets historia. Och även han skulle komma att sätta sin prägel då på 80-talet med filmer som The Breakfast Club, Fast Times at Richmond High. Efter drag i plugget. Mm. Som vi har typ nämnt 10 gånger redan i den här podden. Han har också stått bakom Brazil, Do the Right Thing, Mitt Afrika, Född 4 juli och Tillbaka till framtiden. Och dess långväga kusin, ska vi säga, Weird Science, drömtjejen på svenska. Mm. Etc, etc. Så de här två herrarna kan ju verkligen stoltera med att ha format 80-talsfilmen.
Ja, ja verkligen.
Så frågan är vilken av dessa två herrar då som Belushi och Aykroyd skulle gå i säng med. Och det visade sig ju faktiskt inte vara ett särskilt svårt val egentligen. För förutom de collegefilmer som jag räknade upp här då med häftigt drag i plugget och så vidare, så kunde även Sean Daniel då lägga Delta-gänget till sin resumé. Och Belushi och Daniel hade ju alltså då jobbat ihop och Belushi gillade Daniel. Så det fick bli Sean Daniel och Universal även den här gången. Och det kan man väl säga att det var ett ganska bra val tror jag ändå. Liksom. För om man tittar på de här resumén eller renomén, ja, så är det väl, jag menar, Do the Right Thing och så vidare. Det fanns ju en viss kvalitets... prägel hos Universal på den här, ja, tiden ändå.
Ja visst, och det är ju inte, om man tittar på de andra herrarna så är det mycket mer åt actionhållet än åt komedihållet.
Exakt.
Alltså de har ju en jäkla succérikt CV, men det är en annan prägel så att säga.
Ja, och nog, ja, det hade vara... blivit en annan Blues Brothers.
Som, ja men precis, det hade kanske varit ännu fler bilkrascher.
Ja. Ja.
De hade exploderat alla bilar då också. Ja.
Mm. Ja, men när det fanns på plats då så kom ju då valet in på vem som skulle regissera den här filmen. Och även det var faktiskt en no-brainer, för Belushi hade ju jobbat ihop då med John Landis när de gjorde Delta-gänget tillsammans. Och Belushi gillade honom, så fick det bli helt enkelt.
Mm. Nej, det var nog en bra match. De samlade gänget igen så att säga.
Ja.
Ja, i förra avsnittet så kallade ju jag John Landis för en 80-talslegend. Och jag vill gärna förklara varför. För på gott och ont så var ju hans verk extremt bidragen till att definiera hela 80-talet. Alltså 1980 så regisserade han då Blues Brothers. 1981 regisserade han En amerikansk varulv i London. 1983 kom han med Ombytta roller. Och samma år gjorde han även den helt banbrytande musikvideon till Michael Jacksons Thriller. Mm. Och 1985 gjorde han Spies Like Us med Chevy Chase och Dan Aykroyd. Och 1986 regisserade han den roligaste filmen i världshistorien, Three Amigos. Med Chevy Chase, Steve Martin och Martin Short. Och 1988 så gjorde han filmen Coming to America med Eddie Murphy i huvudrollen. Så hans inflytande i populärkulturen vid den här tiden var ju helt enormt.
Alltså, verkligen.
I och med att han både gjorde musikvideos och alltså som var banbrytande och som man då associerade med musiken då, som man hörde, och så filmerna då.
Ja.
Och 1991 för övrigt gjorde han även Black or White då, med Michael Jackson.
Mm. Ja, men man kan ju säga den thriller musikvideo som ju faktiskt, jag tror att det är hans mest sedda film faktiskt, av alla de där du har räknat upp.
Ja.
Den är ju ganska lik, alltså så här dansscenerna, tänk dig Blues Brothers och den liksom, de är ju, det finns en del likheter.
Ja, det kanske det gör, ja. Och det är ju det där att hitta liksom något, en särprägel i koreografin liksom, och så förstärka det är väl det som är, ja, hur som helst, det är ju, ja, det är ett otroligt, just liksom inflytandet är ju verkligen ja, oöverträffat nästan. Om man ska säga ett årtionde och en regissör. Och hans karriär är ju sån där som man, när man träffar folk från Hollywood, så säger de så här, men jag gjorde som alla andra, jag skulle börja liksom postavdelningen. Det är ju så här karikatyrer, ja, liksom, man delar ut brev. Precis. På studion liksom. Och det gjorde John Landis då, så han började där i postavdelningen på 20th Century Fox då. Och så blev han då gaffer, och så blev han regiassistent, jobbade lite som stuntman. Och när regissören då till Kellys hjältar blev sjuk, så gick han in och började regissera. Och så fortsatte det liksom.
Ja, ja.
Så det är, han har också en high school dropout och så vidare. Så, eller college dropout. Ja. Ja, så att om man liksom ska försöka claima någon form av liksom 80-talskännedom så måste man helt enkelt känna till John Landis. Annars så kan man inte riktigt uttala sig om 80-talsfilm. Amerikansk 80-talsfilm ska man kanske tillägga.
Ja, Landis, han följer ju offer då för ett av Belushis nattliga samtal. Han var ju en sån här nattringare, Belushi. Ja,
och är vaken alltid.
Ja, precis. Och han hade gjort SNL då förstås. Så han ringde och väckte honom efter ett särskilt lyckat avsnitt som han var väldigt nöjd med, Belushi. Såg du programmet, frågade han. Nej, svarade Landis. Han var ju yrvaken. Fy fan, svarade Belushi och slängde på luren i örat på honom. Han var indignerad.
Jag vill bli väckt bara för att bli utskälld liksom.
Ja, precis. Ja, men saker och ting gick väldigt, väldigt fort här. Och Daniel då, han var ju någon som var på väg uppåt, men han var ju ändå junior i sin roll så att säga. Han var ju bara 28 år då. Mm, ja. Och han hade ju agerat då i stunden på magkänsla utan att rådfråga sina överordnade när han gjorde dealen då med Belushi och Aykroyd. Och han hann inte sätta sig ner med sina chefer riktigt, utan han ringde bara sin chef Ned Tannen och sa: Belushi, Aykroyd, Blues Brothers, vad sägs om det? Jättebra, svarade Tannen. Jag ska berätta för Lou. Och Lou var ju då Lou Wasserman, Universals högsta chef, den sista filmmogulen. Och vi har nämnt honom ett antal gånger, exempelvis då i avsnittet om Psycho, vilket vi ska återkomma till. Och Lou Wasserman litade ju på Tannen. De hade en historia tillsammans, för Tannen hade övertalat Wasserman om att satsa på American Graffiti på svenska, Sista natten med gänget, vilket var en både oväntad och stor succé för Universal. Mm. Och oaktat Wassermans legacy, vi kom ut i det som sagt, så kände han igen en affär när han såg den. Belushi fick $500,000, Aykroyd $250,000. Och Universal fick en potentiell blockbuster. Case closed. Men riktigt så var det inte.
Nej, för det var väl inte.
Några detaljer var fortfarande inte lösta, till exempel inspelning och så vidare. Men Wasserman ville ju då att filmen skulle göras för cirka $12 million. Belushi och Aykroyd och även Landis hade tänkt sig $20 million. Och Wasserman ville att inspelningen skulle vara klar då i augusti 1979, vilket innebar att de bara hade 6 månader på sig. Aykroyd, Belushi och Landis insåg att Wasserman nog tänkte sig en ny Delta-gänget. Jag vet inte om du minns, men den hade ju en budget på $3 million och spelade in 136. Mm. Men den här gången så var det inte möjligt att göra så, för det här var ju ett mycket större projekt. De föreställde sig The Blues Brothers som en storskalig produktion som omfattar storslagna scener och de här bilkrascherna som du pratade om och specialeffekter och så vidare. Och så skulle det vara ett jättestort filmteam då på flera hundra personer. Och det gick inte att göra med en minimal budget.
Nej. Det är roligt det där tanken liksom att säga, men vi gjorde ju en film som heter kostade 3 och spelade in 130. Låt oss göra det igen. Ja. Det är ju inte helt så enkelt liksom. Det är inte precis så det funkar.
Ja, men man får ju se mer, vi kommer att se det framöver också, så här prov på folk som sitter med sina Excel-kalkyler. Ja. Eller precis. På den tiden så var det väl liksom någon form av rutblock liksom. Ja. De bara, ja.
Ja, nu är det algoritmer.
Ja, exakt.
Samma logik. Precis. Liksom.
Ja, men i alla fall då, så Wasserman var ju noga med pengar. Och som sagt, jag nämnde ju honom i avsnittet om Psycho, och då var han ju Hitchcocks agent och förhandlade fram då ägandeskapet utav Psycho till Hitchcock, vilket slutligen gjorde ju då Hitchcock väldigt, väldigt rik. Så Hitchcock gillade ju förstås Wasserman, men det rådde ju väldigt delade meningar om denna Hollywoods sista filmmogul. En artikel som jag läst har rubriken då, Lou Wasserman, The Man Who Ruined Movies. Och, ja, de menar ju då att vi, liksom det är hans fel att vi numera överdoseras av superhjältar och Star Wars på biograferna. Och trots att Lou Wasserman dog för 20 år sedan.
Ja.
Men det var väl liksom just den här, ja, med kalkylarket.
Ja, precis. Liksom. Liksom räkna ut allting. Ja.
Ja. Ja, Wasserman började ju då som agent egentligen och blev senare då högsta chef för MCA, Music Corporation of America. Och bland annat så ägde ju det bolaget då Universal. Han lämnade till slut in handduken då med förvånansvis få anekdoter och spektakulära uttalanden för att vara just en filmmogul.
Det är lite synd. Ja.
Men en liten anekdot tycker jag ändå att vi kan bjuda på innan vi går vidare. För Wasserman var ju inte bara oerhört noga med siffror. Han var också punktligheten själv. Och höll man inte tider så kunde man ju falla offer då för hans otroligt dåliga humör. Och det här var ju tidigt 90-tal och Lou och hans hustru Edie, som var ju då i 80-årsåldern vid det laget, satt på ett bord på en lyxrestaurang då som heter Chasen i Los Angeles. Wasserman tittade argt på sitt armbandsur och muttrade. Vad är det? Undrade Edie. Våra gäster är 15 minuter sena, sa han och spottade ilsket ur sig orden. Och i vanliga fall så hade han ju rest sig och gått därifrån. Några minuter senare kom de i alla fall. Ronald och Nancy Reagan. Det var det enda undantaget. Han väntade bara på ex-presidenter.
Man får ha sina principer.
Exakt. Ja, men sympatisk eller ej då, så kommer vi att stöta på Wasserman i fler historier som den här då. För med en Hollywood-karriär som sträckte sig över 9 årtionden så har han ju varit med om en hel del i alla fall.
Ja, jag har ju verkligen format en del. Hey, I've got it. Remember the theme from Rawhide? The old favor, Rowdy Yates. What key? A, good country key. Rawhide and A.
Det skulle ju bli den första SNL-filmen och den skulle ju då följas av en rad filmer av varierande kvalitet och framgång, eller vad säger du?
Ja, även det som det är så varierande egentligen kvalitet och framgång. Alltså jag blev faktiskt lite förvånad när jag skulle göra det här segmentet, för det finns verkligen överraskande många filmer som är baserade på en skit som man kallar i SNL. En skit är ju i princip en sketch, men man kallar det skit inom stand-up comedy. Och hur som helst så är det utöver då det överraskande stora antalet överraskande få filmer som du har hört talas om, törs jag lova. För att de flesta har ju verkligen inte blivit bra alls. Mm. Utöver Blues Brothers så är väl den mest kända SNL-spinoffen då 90-tals fenomenet Wayne's World med Mike Myers och Dana Carvey i huvudrollerna. Det började ju på tv då. Och sen har vi såklart Coneds som vi pratade om i förra veckan också. Yeah. Då, där Aykroyd spelar huvudrollen. Och det är väl de tre filmerna som är värda någon form av liksom liv efter release, kan man säga. Blues Brothers 2000 har gjort, och Wayne's World 2 också då. De klarar sig väl skapligt liksom. Men det är ju bara spin-off på en spin-off. Eller sequel på en spin-off, kan man säga. Och sen blir det alltså ren misär, får man faktiskt säga, med filmer som har floppat hos både recensenter och publik. It's Pat är en film baserad på en karaktär skapad av Julia Sweeney i SNL. Och där är humorn då att folk inte vet om Pat är en man eller en kvinna. Inte så där sjukt mycket 2022, kan man säga. Alltså, ja, det är så roligt att det är en androgyn typ liksom. Men det funkar inte på 90-talet heller. Den har det episka lågvattenmärket 0% på Rotten Tomatoes.
Jag visste inte om man kunde ha det liksom, att noll var det precis.
Och sen har vi Stuart Saves His Family, som är baserad på en karaktär spelad av Al Franken, och den blev också en flopp då. Men det som faktiskt är lite roligt är att de använder fiaskot vidare, så alltså karaktären förhåller sig till att han inte liksom kunde göra film, så att de tog tillbaka det i tv-programmet sen. Det var ju ganska skojigt i alla fall, att man kunde liksom köra vidare på det. Will Ferrell-filmen A Night at the Roxbury var även det ett fiasko. Liksom Molly Shannons Superstar, Tom Meadows The Ladies Man, och till listan kan vi även lägga MacGyver-parodin MacGruber med Will Forte och Kristen Wiig. Så det har gjorts väldigt många försök. Och
det låter kanske... som sketcher, som sagt.
Ja, precis. Det kanske skulle ha
varit bara sketcher.
Ja, precis. Skits, som de kallar det. Ja. Men det är väl det där att det är lite... Jag kan ju förstå att man liksom tänker att vad fan, det här, folk älskar det här. Liksom. Låt oss bara förstora det, den här lilla biten, och göra den lång. Och liksom.
Ja.
Men det är ju väldigt svårt att... att scala upp någonting på det sättet liksom.
Ja.
Och vi får se när nästa SNL liksom film kommer, men jag hoppas de tänker sig lite mer om i alla fall. Mm. Men vi kan väl i alla fall lyssna på en av de få succéer som trots allt har kommit ur det. Här är ett klipp ifrån Wayne's World. Okay.
It's Wayne.
This is definitely the type of place I'm gonna get when I move out of my parents' house.
It's God.
I love you, God.
If she were a president, she'd be Abraham Lincoln.
It's a movie.
We're not worthy! We're not worthy!
Wayne's World. It just might be the greatest motion picture ever made.
Are you mental?
Beelzebub has the devil put aside for me.
Wayne's World.
Blues Brothers skulle bli film. Aykroyd och Belushi hade bestämt sig. De hade huvudrollsinnehavare och en budget. Och de hade också en deadline för när de skulle vara klara. Men det fanns ju ett litet problem. Det fanns ju inget manus. Ingen visste vid det här laget vad Blues Brothers egentligen skulle handla om. Och utan ett manus kan det i stort sett vara omöjligt att få fram en film förstås. Belushi uppmanade Mitch Glazer då, hans journalistkompis, att arbeta tillsammans med Aykroyd. Han sa, gå och hitta på något. Och Glazer lommade iväg då. Det här var ju liksom inte hans idé. Det var ju inte hans projekt ens. Liksom.
Nej.
Det var ju Aykroyds baby. Och Aykroyd hade ju vunnit vid det här laget då en Emmy och var också upphovsmannen till de flesta av hans och Belushis SNL-sketcher.
Mm.
Glazer överlämnade ansvaret till Aykroyd. Det fanns bara en hake. Klockan tickade och ansvaret på att skita ur sig ett manus låg på en författare som aldrig i sitt liv ens hade skrivit eller läst ett manus.
Nej.
Belushi gjorde det som han var bäst på. Med ytterligare en uppsjö av olämpligt sena telefonsamtal så samlade han ihop bandet då hemma i sin trädgård. Och han hade lyst upp hela trädgården med levande ljus för att visa på ögonblickets allvar. Belushi ville att allt skulle vara perfekt. Den här tillställningen handlade om laget. Okej, vi ska göra en film och den ska heta The Blues Brothers, berättade han entusiastiskt och delade med sig om det lilla han visste om handlingen. Bandmedlemmarna var skeptiska. Det var en sak att göra små sketcher och uppträdanden, precis som vi pratade om med de andra SNL-filmerna. Det här var ju liksom också ett vitt band som spelade svart musik. Ska vi verkligen ta det här vidare? De hade andra åtaganden och de var också ett band med allt vad det innebär. Det var ett intensivt samarbete och sprickor hade hunnit bildas mellan de olika medlemmarna. Naturligtvis hade Belushi övertygat var och en av dem att han just var bandets hjärta. Kom igen, sa Belushi med övertygelsen hos en mittback. Det här är vad vi ska göra och jag vill att ni alla är en del av det. Ja, han fick ju till slut med sig alla medlemmarna utom då bandets ledare, Paul Schaefer, som hade andra åtaganden i New York. Belushi var till synes oberörd av avhoppet, men så skickade han lite diskret runt en lapp, ett sorts memo, där det stod att Schaefer är ute. Han kommer aldrig att bli en Blues Brother.
Han blev kapellmästare i största talkshowen i världshistorien istället.
Exakt, det var hans uppdrag, precis. Ja, i Belushis värld då, så var det just på det här sättet. Då. Folk valde sida. Antingen så var han med honom eller så var han emot honom. Belushi själv hade ju valt att hoppa av SNL vid det här laget. Och det hade varit oundvikligt. För den senaste säsongen då, hans fjärde, då hade han ju lagt massor av tid på att pendla mellan New York där han repade och spelade in SNL då, och då Los Angeles där han odlade sin filmkarriär. Och nu spelade han in filmen då 1941 med Steven Spielbergs komedi om en japansk invasion i Kalifornien. Och Belushi var trött på SNL och SNL var trött på honom. Mm. Och drogerna hjälpte förstås inte till. Vid det här laget så hade hans kokainberoende kompletterat av meskalin, LSD och amfetamin. Det gav honom bränsle. Det hjälpte honom att vara John Belushi.
Hela kostcirkeln.
Ja. Yeah. Aykroyd kallade honom för chefen för Blues Brothers. När en bandmedlem hade problem så vände han sig till Belushi. Han hanterade det alltid. På något sätt lyckades han vara både pappa och son till teamet. Han var otroligt lojal och omtyckt. Han var som ett stort barn. En nallebjörn som ville hålla igång festen till varje pris. Han var rädd för att om han somnade så skulle han aldrig vakna. Under förproduktionen så åkte Belushi och Aykroyd till Hollywood. Aykroyd bodde bokstavligen på kontoret i en bungalow på Universals mark. Det var gratis och det var tyst. Och så låg det nära Frankenstein Village, alltså kvarteren där de första Frankenstein-filmerna spelades in.
Ja, fantastiskt. Alltså det är fascinerande det där, för varje Hollywood-studio har ju sin egen särprägel. Och för Universals vidkommande så var det ju just de här monsterfilmerna. Mm. Och det började redan på 20-talet när de insåg att folk älskar att bli skrämda när de går på bio. Och Universal bokstavligen tömde litteraturhistorien på monstruösa karaktärer och gjorde film av det. De signade Lon Chaney och han spelade Ringarna av Notre Dame och Fantomen på Operan bland annat. Och sen kom då deras absolut största franchise då, Dracula, där Bela Lugosi blev den första elake Dracula. Och efter Dracula så följde såklart Frankenstein med Boris Karloff, och det gjordes ju en massa filmer med de där två episka karaktärerna. Mm. Och även Mumien och Wolfman återkom i många filmer, och det gjorde också den fascinerande fantasin om den osynliga mannen. Det är kanske min liksom favoritfantasi det där liksom. Mm. Men jag vet inte riktigt varför det är så skrämmande. Ja, det är väl kanske skrämmande för att han själv är osynlig från honom själv.
Ja, han är ganska osympatisk också. Han är ju, vad heter det? Det kom ju en osynlig mannen film här för några år sedan.
Jaha, med, den har jag inte fått med.
Den var riktigt bra faktiskt, tyckte jag. Var,
jaha.
Men ja, han var ju en förövare, en predator nästan.
Ja, liksom. Jaha, ja, okej. Okay, ja. Det tror jag inte han var i den här tiden. Eller det kanske han var i de där för tidiga filmerna också, jag vet faktiskt inte.
Men de har ju haft en idé om att göra någon form av revival eller någon form av branding utav de här Universal-klassikerna. Liksom nu, i nutid så att säga. Ja, okay. Jag tror att den var en del i det, ja, tänket, men de har aldrig riktigt lyckats med det där. Liksom,
nej,
att få
men
en
de
ny
gjorde
ju
Mumien också.
Ja, exakt. Ja, det var ju igen. 90. Ja, precis. Ja,
ja,
igen
ja,
också.
Ja, även 2017 kom väl den senaste Mumien-filmen, tror jag.
Stämmer, ja.
Så att det kommer väl... Det kommer väl komma någon ny Frankenstein snart.
Jag tror att de liksom, tanken var typ att göra typ en Avengers eller alltså typ,
ja,
något
just
sånt.
Det.
Och typ ställa det, upp alla på.
Men det är ju faktiskt ganska roligt, för det gjorde de ju redan 1956, så gjorde de ju sån här Frankenstein versus Wolfman liksom.
Ja.
Så att de var ju säkert först med den tanken om att liksom ta de här karaktärerna och så smaska ihop dem i såna episka battles i, ja. I olika filmer. Liksom. Okej, vem är starkast liksom? Ja. Eller farligast eller elakast? Liksom. Ja, men det var verkligen en ådra av guld de träffade där när de var ute och hackade i skogen i Universal. Och det är ju, ja, det är synonymt med dem på samma sätt som organized crime är synonymt med Warner då på 30- och 40-talet.
Ja. Ja, nej, men det måste ju ha varit något speciellt ändå liksom så här, och bo då på i Frankensteins village där och ja, liksom ja. Omkring i de här gamla kulisserna liksom.
Ja, och det gjordes ju jättemånga på varje franchise, gjordes det ju jättemånga filmer. Så det är ju Frankensteins dotter och det är ju liksom Draculas svärson och det är ju inte så att de gjorde liksom en på varje, utan det har ju säkert gjort så här 15 Frankenstein filmer och 10 Dracula filmer liksom på fram till 50-talet eller fram till 60-talet. Så, ja. Nej, det måste varit väldigt kul att bo i de kulisserna. Otroligt också att de har sparat allting.
Ja. Ja, men som sagt då, på nätterna eller framåt liksom midnatt så brukade ju då Dan Aykroyd låna bilar då från Universals garage. Och så brukade han ensam eller tillsammans med Belushi då, så körde han upp till toppen utav Universal City. Den här konstgjorda staden. Och där satt de då och rökte en joint och blickade ut över de här märkliga kulisserna. Och begrundade det de hade skrivit under dagen då. Och i mars då 1979 så fick Blues Brothers producent Bob Weiss ett anonymt telefonsamtal. Se till att vara hemma ikväll, sa rösten. Weiss begav sig hemåt och hittade ett olycksbådande tjockt paket insvept i omslaget på en telefonkatalog. På framsidan så stod det The Return of the Blues Brothers. Weiss ringde till Sean Daniel. Han berättade att det första utkastet till manuset hade anlänt. Det var den goda nyheten. Den dåliga, att manuset var på 324 sidor, ungefär tre gånger så långt som ett vanligt manus.
Ja, 6 timmar är väl rimligt liksom.
Ja. Och manuset innehöll ju då fantastiska scener och var helt klart skrivet av en inspirerad författare då, Aykroyd. Men samtidigt så var det skrivet i en sorts friversstil enligt utsago. Och det var ju väldigt mycket Aykroyd över det här. Det var en massa så här metareferenser och innehöll långa separata berättelser om hur rekryteringen av de här 8 backup-musikerna, hur den gick till då. Manuset liksom bara malde på och tog liksom aldrig slut. Det var mer som en disposition då som författaren skriver inför ett manus. Och under tiden som de konstaterade det så rann ju tiden iväg för dem. För inspelningen skulle nu börja om 2 månader. Så Weiss skickade manuset till regissören då, John Landis, med uppmaning att få ihop det till ett inspelningsbart manus. Och det var bråttom. Så Landis stängde in sig på sitt rum och klippte och putsade och omformade. Och 3 veckor senare kom han ut med ett manus som hade bantats avsevärt. Det saknades fortfarande vissa grundläggande saker som scenanvisningar, men på det stora hela så var manuset ändå inspelningsbart. Men nu var inte Aykroyd nöjd. Det var ju mycket som hade kapats bort och många darlings förstås. Så han började förhandla med Landis om detaljer då som han ville få med och saker som skulle återställas. Och bland annat så ville han ju med en scen då som förklarade varför Elwoods bil, The Bluesmobile, hade magiska egenskaper. Men Landis sa nej till det.
Ja, alltså det lite magiska egenskaper har den ju även i slutgiltiga filmen. Det är ju som att den nästan flyger ibland och den kan göra såna här fantastiska volter och så vidare. Men Bluesmobilen är ju förstås en glasklar blinkning då till Batmobilen. Och den är ju byggd på den polisbil som Dan Aykroyd tyckte var den coolaste bil som polisen hade använt. En Dodge Monaco från 1974. Den var en del av poliskårens flotta på 70-talet, men den liknar ju mer någonting annat än raggabil alltså.
Ja.
Och Bluesmobilen skulle förstås utrustas med den här gigantiska megafonliknande högtalaren på taket så att de kunde ge liksom public announcement och spela musik. Och det var faktiskt en del av den Aykroyds uppväxt, för under kalla kriget så åkte det runt bilar med den här sortens högtalare som kunde skicka ut varningsljud då, som en siren i Kanada. Mm. Om det nu skulle komma, det var rädslan för atomkriget och allt det här när han växte upp. Så att, och det är precis en sån högtalare som sitter på The Bluesmobile. Liksom.
Ja.
Elwood skryter ju väldigt mycket över den här bilen och säger att it's got a cop motor, a 440 cubic inch plant, it's got cop tires, cop suspension, cop shocks. Men det som är lite lustigt är att cigarettändaren funkar ju inte. Så med alla de här, och det var kanske det jag hade behövt mest av allt.
Ja, precis. Ja.
Nej, men det är ju ganska, det är ju väldigt, ja, det är en rolig gimmick med den här bluesmobilen, får man säga.
Ja, det är mycket plåt där.
Man ser det att den är målad som en, eller så ful målad som en polisbil.
Ja. Thank you, Al. The day I get out of prison, my own brother picks me up in a police car.
Don't like it?
No, I don't like it.
Car's got a lot of pickup. It's got a cop motor, a 440 cubic inch plant. It's got cop tires, cop suspension, cop shocks. It's a model made before catalytic converters, so it'll run good on regular gas. What do you say? Is it the new Bluesmobile or what? Fix the cigarette lighter.
Ja, så har vi kommit fram till inspelningen här då. Och den började som planerat faktiskt i juli 1979 i Chicago. Och till en början så flöt det på bra. Jag vet inte om du minns Sidney Korshak. Nämnde honom i förbifarten i berättelsen om Gudfadern där.
Nej, jag får nog fresh up my mind.
Alltså både Paramounts styrelseordförande då, Charlie Bluedorn, och deras head of production då, Robert Evans, var ju vänner då med maffiaadvokaten Sidney Korshak, som bland annat hade haft samröre då med Al Capone och Frank Nitti. Och Korshak var ju en sån här förbindande länk då mellan Bluedorn och Evans när de hade problem då att få Al Pacino på kroken bland annat.
Aha.
Och det var ju då de ringde till, eller Evans ringde till Korshak, och så sa han one call to Korshak and he was in. Så han var en fixare. Och Sidneys son då hette ju då Stanley Korshak. Det är väldigt lätt att blanda ihop de där två. Men Stanley Korshak, han gick ju förstås då i sin fars fotspår och hade gott om connections. Chicago var ju familjen Korshaks hemmaplan då. Och ska man spela in film där, då är det bra att ha goda förbindelser med familjen Korshak. Mm. Belushi och Aykroyd fick de två översta våningarna i lyxhotellet Astor Tower. Det kändes täta hotell då, där de hade haft besök av bland annat Frank Sinatra, Liza Minnelli, Elton John och The Beatles.
Mm.
Det var ju på det här hotellet då, för övrigt, där John Lennon under en presskonferens hamnade i blåsväder när han hävdade att Beatles var större än Jesus.
Aha.
Så att bo där, det är ju som en skyskrapa alltså.
Ja, ja.
Och att bo där då och ha två våningar för sig själva, det gav ju förstås en flygande start då för projektets huvudpersoner här. Det här var ju helt i deras smak. Och det var ju då tack vare Lou Wassermans starka förbindelse med Sidney Korshak och senare då Stanley Korshak som det blev möjligt. Mm. Korshak hade ju i sin tur då Chicagos borgmästare Jane Byrne inlindad runt sitt lillfinger. Och låt oss bara konstatera att vi blev välkomnade av borgmästaren, konstaterade Daniels nöjt. Men det var mer än så, för Jane Byrne då, hon följde offer då för Belushis charm och lät sig då fotograferas i förd Blues Brothers hatt och deras Ray-Bans. Dagen efter så fick hon hantera en mediastorm för att ha klätt ut sig till gangster. Någonting som är en het potatis just i Chicago.
Ja,
förstås.
Det är inte helt lätt.
Och det var ju liksom ingen som uppmärksammade det faktum att inspirationen till Blues Brothers image var hämtade inte från gangsters utan från IRS-agenter. Alltså de här skattemasarna. Ja. Skatteverket. Men. Wasserman då och Korshak hade ju så starka band att vissa menade att de var bästa vänner. De ringde varann flera gånger om dagen. Korshak var ju en, som sagt, en fixare. Och en gång när Wasserman ville filma en vy över Boston för en film som utspelade sig på 20-talet, så fixade Korsak så att alla tv-antenner försvann tillräckligt länge för att de skulle kunna hinna göra den här tagningen.
Otroligt.
Ja. Belushi kom ju från Chicago och vid det här laget så saknade hans popularitet i hemstaden då alla gränser. Vart de än kom så hälsades han med glada tillrop och ryggdunkningar. Aykroyd då, som gärna gav Belushi smeknamn som vi vet, började kalla Belushi då för Chicagos inofficiella borgmästare. Belushi använde ju då polisbilar som taxis. Han viftade till polisen då, så sa de hej Belushi, varpå Aykroyd och han hoppade in i baksätet så fick de åka dit de ville. Naturligtvis hade Blues Brothers sin egna bar också under Chicago-visiten. The Blues Bar. Och vakna lyssnare kanske opponerar sig nu. Vi sa ju att The Blues Bar, det var ju den baren som låg i New York i förra avsnittet där de hängde efter SNL. Men det fanns en bar i Chicago också som Aykroyd var upphovsman till. Han, John Candy och Gilda Ratner mellanlandade, alltså efter de hade varit i Toronto, så mellanlandade de i Second City i Chicago innan de gick till SNL.
Mm-hmm.
Och Aykroyd då med sitt bluesintresse hade ju verkligen hittat sitt mecka där.
Ja.
Och allra bäst så trivdes han i en bar då, en gammal byggnad som hade överlevt den stora Chicago-branden år 1871. När nästan hela stan brann ner.
Mm.
Och nu då tillbaka i Chicago då, så återvände Aykroyd till den här baren. Men den var stängd visade sig. Men som vi vet också då från förra avsnittet så var ju Aykroyd van barägare. Så han öppnade upp den här baren under namnet The Blues Bar.
Mm-hmm.
Här fick skådespelarna och teamet då vara i fred från uppmärksamheten. Och Aykroyd kunde spendera tid då med sin nya flickvän Carrie Fisher. Som ju spelade hans galna ex också i Blues Brothers. Och de var ju ett ganska udda par får man säga. För det var ju alltså då prinsessan Leia som var ju alla pojkars våta dröm vid den här tiden. Och Dan Aykroyd då, den här torra kanadensaren med ett udda sinne för humor. Och det var ju förstås då Belushi som hade tuttat ihop dem. Och som vi vet vid det här laget så är han ju van att få sin vilja igenom.
Ja.
Och så här långt så låter ju då Aykroyds och Belushis Chicago-vistelse som hämtad från den färdiga filmen egentligen. Och innan vi liksom går vidare så kanske vi ska säga, du nämnde ju i förra avsnittet att det här var det ultimata porträttet utav Chicago. Och du har ju också varit där liksom sådär, så jag undrar, alltså är det ett måste här för USA-turisterna att pricka in Chicago på sin resa?
Ja, alltså för mig var Chicago en fantastisk upplevelse. Alltså det är ju en jättestor stad, men den har liksom inte samma aggressiva puls som New York har. För den är ju så jäkla hetsig liksom. Och där är Chicago lite mer laid back. Men den har ju nästan allt det andra som New York också har då. Alltså otroliga restauranger, imponerande arkitektur och stora sportevents och ett väldigt, väldigt aktivt nattliv. Och det finns ju klart massor av guidade turer där man kan komma runt till alla de där platserna som är ikoniska i filmen. Man kan ju besöka kyrkan där James Brown sjunger och man kan stanna till vid Lake Street och LaSalle Street för att se platsen där alla polisbilar läggs på hög i den här överdrivna krocken då. Och man kan såklart besöka Richard J. Daley Plaza och The City Hall där bröderna överräcker pengarna då i filmens slutscen. För övrigt till en ung Steven Spielberg i en cameo-roll.
Jaha.
Det finns jättemånga platser för de inbitna fansen att besöka. Och det som är en otrolig bedrift om man tittar på stadens stadsplanering är att vägarna ligger i så många nivåer. Och det där gör ju, alltså det är som tre våningar med stora vägar och så tågskenor då in emellan. Och det är sjukt svårt att gå efter GPS där, för att den kan ju inte veta hur du orienterar dig vertikalt.
Ja, just det,
så
just
vi
det,
skulle gå in på någon sån här legendarisk murvelbar där det brukade sitta journalister och liksom göra stora avslöjanden och sådär. Och enligt GPSen så var vi på rätt ställe liksom, men vi var i fel nivå. Så att vi var tvungna att gå runt liksom, och hitta upp till nästa nivå, ja, av vägar. Och det där är jäkligt
snurrigt. Vad häftigt. Det är liksom...
Ja, jag är glad för att jag inte har kört bil där, skulle jag dock säga.
Ja.
Ja, nej, men jag måste verkligen rekommendera en tur till Chicago. Och för alla foodies där ute så är det nästan ett måste, skulle jag säga. För det är en jättebra restaurang igen. Och det är förmodligen den mest underskattade storstaden, skulle jag säga, som turist.
Ja, men inspelningen gick igång och i en månad så rullade det på riktigt bra. Och Landis fattade sig på Belushi. De hade ju som sagt jobbat ihop med Delta-gänget och han hade ju verkligen förstått sig på vilken typ av komik som funkade. Och han såg honom som den förvuxna pojken eller kakmonstret. Eller han var ju en sorts fysisk komiker också. Liksom.
Ja, visst.
Så nästan som en stumfilmsstjärna i en ljudfilm. Och Landis ville ju betona skillnaden mellan båda bröderna här då, Elwood och Jake. Och uppmanade Aykroyd då att tona ner Elwood till den nivån att han nästan spelade som att han var död. Så. Och Landis presenterade samtidigt då filmens tagline, "We're on a mission from God." Och det gick hem, förstås.
Ja, det är smart.
Wasserman ville göra Blues Brothers för $12 million. Aykroyd och Belushi ville ju ha $20 million att röra sig med. De landade till slut på $17.5 million, vilket var en ovanligt hög budget för en komedi. Men frågan är liksom, var det här ens en komedi? Ingen visste riktigt vad det var för någonting. Det fanns en del komik i manuset. Det fanns också biljakter och kraschande helikoptrar. Men allt kretsade ju kring fyra gigantiska sång- och dansnummer, vart och ett med Blues Brothers då och en musiklegend i centrum, Ray Charles, Aretha Franklin, James Brown och Cab Calloway. Mm. Det fanns förvirring i teamet om vilken film de egentligen höll på att göra. Och de visste liksom inte riktigt vad de höll på med. Var det en vanlig komedi eller var det någonting annat? Var det en SNL-sketch? Landis gick omkring och sa att de gjorde en musikal, men det var ingen som riktigt lyssnade på det.
Och det är ju en musikal.
Det är ju en klockren musikal såklart, men det, men det är också en massa annat, så man kan förstå förvirringen ändå.
Ja, nej, visst. Och nu är inte musikalen en genre heller. Så att
det... Nej, just det, precis. Ja, men en sak var klar i alla fall. När de hade kommit en bit in i augusti, då skulle ju projektet vara klart enligt planerna. Men de låg ju långt efter planen och de såg ut att hamna allt mer och mer efter för var dag som gick. Och Belushi framstod ju som kärnan till problemet. Vid det här laget så var han vaken alla dygnet 24 timmar. Och ibland när det var dags att spela in så hittade de honom på en ståuppklubb eller ibland på en bar. Och ibland så hittade de inte honom alls. Och kokain fanns överallt. Vänner, fans och hangarounds formligen kastade det över honom. Alla ville ju ha sin egen John Belushi-historia. Alla ville kunna säga att de hade snortat med Belushi. Det var 1979 och droger var ju normaliserat. Och Landis var ju en nybörjare, inte ens 29 år fyllda. Och han såg väl kanske inte riktigt den större bilden. De hade en budgetpost för kokain för kvällspassen.
Otroligt. Ja. Jävlar mörkt alltså.
Ja, verkligen. Och Aykroyd gick ju också på koks liksom, men han höll det lite mer nedtonat under kontroll. Och till en början så kunde man se det som att kokainet var bra för resultatet, för Belushi älskade det. Kokain väckte ju liv i honom på kvällskvisten och den där superkraften kom tillbaka och han kände att han kunde lösa hela världens problem.
Man får ju en sån där megalomanisk självbild liksom.
Mm.
förstorat ego. Så, yeah. Så det kan ju säkert liksom bidra i någon mån till, ja, till att porträttera den typen av människor.
Helt klart. När Belushi dök upp för inspelning så kunde han spendera mestadels av tiden i sin husbil för att sova ruset av sig. Jag mår bra, sa Belushi till Judy. Jag kan inte sluta nu, inte förrän jag är klar med filmen. Det blir bra när det är över. Och de hade en dispyt omkring solglasögonen. Studiefolket kunde inte tänka sig en film där man aldrig ser huvudrollsinnehavarnas ögon. Och jag tänker på alla de här idol-auditionerna när juryn står och kommenterar att de blundar när de sjunger till exempel. Och sådär. Kanske en parallell. I alla fall då så var det ju helt... det gick inte att tänka sig att de skulle ta av sig de där Ray-Ban-glasögonen. Så Landis, Aykroyd och Belushi vägrade helt enkelt. Men problem som de här då bleknade förstås i jämförelse med det som blev allt tydligare. Oron för Belushis hälsa och den slutliga budgeten. Lou Wasserman hade fått vittring på ett problem under ett av sina återkommande morgonsamtal från inspelningen. Och han vägrade att släppa det. Siffrorna blev allt rödare och graferna pekade uppåt. Ingen visste egentligen vart det här skulle sluta och mötena blev allt mer centrerade kring Wassermans ilska. Neil Tannen och Sean Daniel, då, hans undersåtar, stod ändå upp för Landis. För det var Landis som fick ta smällen för förseningarna. Det var ju ingen som hade berättat vad det mera handfasta problemet bestod i egentligen. Det var ingen som hade nämnt att John Belushi var stenad och vägrade att lämna sin husbil. Och det var inte läge för det heller, för det hade ju möjligen fått hela projektet att stranda. Och vid det här laget så insåg Landis att de var på väg att allt var på väg att gå överstyr. Belushi befann sig i fritt fall. Han var helt borta. Det hela hade förvandlats till en kamp om att behålla Belushi vid liv och få honom att slutföra filmen. Och det enda rätta hade ju förstås kanske varit att göra det senare, att bara avbryta projektet och göra en paus så att säga.
Ja, lägga in honom på rehab och så vänta 3 månader.
Ja, exakt.
Ja.
Och kosta vad det kostar ville så att säga. Men naturligtvis så ville man ju både äta kakan och ha den kvar. Och vägde indirekt då Belushis hälsa mot filmens slutförande. Landis uppmanade alla på inspelningen att hålla Belushi borta från allt vad droger gäller. Det var bara 2 personer som kunde nå fram till Belushi, det vet vi ju. Hans fru Judy och Dan Aykroyd. Och de tog ett break då och Judy och John åkte till deras fritidshus i Martha's Vineyard. Och där återgick han till sitt naturliga tillstånd så att säga. Han var tyst och nästan apatisk och satt framför tvn utan att ens byta kanal timme ut och timme in. Och det här var en John som Judy faktiskt kände till. En som inte framträdde i de offentliga rummen så att säga. Och så var det Aykroyd då. Han tog det jobbiga samtalet med sin vän då. Och han slog sitt armbandsur i bordet på, så att urtavlan sprack. Och så skrek han åt Belushi, vill du sluta så här? Och en natt då vid 3-tiden när de filmade på en öde tomt i Harvey, Illinois, så försvann plötsligt Belushi mitt under inspelningen. Och det var ju ett beteende som inte fick någon att höja på ögonbrynen längre. Och Aykroyd då, han följde någon form av känsla och slog i sökandet in på en gräsbevuxen stig som ledde fram till ett hus med en lysande lampa på fasaden. Så trots att det var mitt i natten då, så vågade han liksom knacka på. Och Han berättade liksom att vi spelar in en film här och nu så letar vi efter en av våra skådespelare som har försvunnit. Åh, du menar Belushi, svarade husägaren. Ja, han kom hit för en timme sedan och gick hårt åt mitt kylskåp. Nu slaggar han på min soffa. Så Aykroyd väckte Belushi och sa att ja, vi måste gå tillbaka till jobbet. Och Belushi nickade och reste sig och så lom han iväg då tillbaka till inspelningen. Som om ingenting hade hänt. Och Sean Daniel då var tillbaka i Los Angeles. Och vid det här laget så fruktade han morgnarna när han kom in på Universal-kontoret och skulle ta hissen upp till kontorslängan. Hissdörrarna stängdes i slow motion och bara inte... Och så sträcktes det in en fot och dörrarna gick upp och insteg då Lou Wasserman förstås. Det slog liksom aldrig fel. Och Wasserman hade alltid rätt på timmen om hur mycket de var försenade och på dollarn hur mycket pengar de hade gått över budget.
Jobbigt typ det där.
Ja.
värsta
I own you.
Ja.
Ja, och så kom ju frågorna då förstås då. Hur många bilkrascher behöver en film? Är det en cameo utav Twiggy verkligen nödvändig? Daniel kände avtrycket. Snart så fixade han inte längre. Och det nya slutdatumet var nu i mitten av september. Och snart så hade de ju passerat det också och var inne i oktober. Och när Belushi var försenad till ännu en scen då, så gick Landis personligen in i hans husbil för att dra ut honom därifrån. Och där inne på ett av borden då, så såg han en vit sån där pulverhög, ett berg av kokain. Då. Det var liksom som Tony Montana i Scarface. Han doppar hela ansiktet i det vita pulvret liksom. Och Landis då, frustrerad och orolig, gjorde ju det enda rätta då. Han öste upp pulvret i en skål och spolade ner i toaletten. Och när Landis var på väg ut då, så mötte han Belushi som knuffade sig förbi honom för att komma in fram till bordet då förstås. Och när han insåg att han inte kunde rädda kokainet längre så kastade han sig ursinnig över Landis och började liksom veva så att säga. Men innan det hände så att säga, så bröt han helt enkelt ihop bara och stannade upp och började snyfta och ja, båda två grät.
Ja.
Och därifrån, det var ju liksom botten så att säga då. Så de tog sig samman och inspelningen avslutades i Los Angeles då, på Universals mark där Aykroyd då återigen bosatte sig i sin bungalow medan John och Judy då hyrde ett hus i närheten. Och därifrån gick allting planenligt igen. Visst, alltså LA bjöd ju på partyn också då, på Playboy Mansion och kvällar med De Niro och Nicholson. Men Belushi hade ju träffat då en nykterhetscoach, Smokey Wendell, och förklarat för honom att om inte jag gör någonting nu, då kommer jag vara död inom ett par år. Så han lugnade sig för stunden. Och det var i LA då de skulle filma med Ray Charles och Aretha Franklin och James Brown och Cab Calloway. Belushi var faktiskt i sitt esse. Mm-hmm. Till och med Ray Charles skrattade och han var liksom den argaste i gänget.
Ja. Det var ju helt, som jag förstår i alla fall när jag läste upp det, så var det helt avgörande då för bluesentusiasten Dan Aykroyd att han skulle ha liksom, ge projektet den musikaliska trovärdigheten så att den skulle vara liksom helt i topp, så att han skulle ha de största namnen med i filmen för att ge tyngd då till projektet. Så de började helt enkelt uppifrån och fick med i princip allihop de ville ha med.
Mm.
Och överst på soul, gospel och blues tronen har vi såklart Aretha Franklin.
Ja.
Och hennes act placerades på en restaurang och valet av låt föll på Think.
You better think about what you're saying. You better think about the consequences of your actions.
Oh, shut up, woman.
You better think.
I filmen då, då är inte hon särskilt imponerad över brödernas liksom ogudaktiga levande, så hon ger dem en lektion innan hon tar till sången då. Och klädsamt av Belushi och Aykroyd så håller de sig i bakgrunden och bara dansar när liksom en av musikhistoriens största röster tar scenen. De är ju med minimalt när först hon börjar där.
Ja.
Liksom. Och det är ju bra det. Ja. Och James Brown, han sjunger ju i en kyrka. Och det är ju verkligen gospel då för fulla muggar. Och folk hoppar väldigt högt. Nästa studsmatte-effekter där. De är så glada över att han sjunger. Ja. Men det är också det här som att Jake kan få sin insikt eller sin vision då om hur de ska rädda, få in pengarna och rädda det här.
Ja, Gud uppenbarar sig.
För... Ja, precis, precis. Det är ju där. Det är ju bandet liksom. Måste ju samla bandet liksom. Ja, och Ray Charles, han är ju då en av pionjärerna inom soul då. För han blandade ju blues, gospel och jazz och är otroligt inflytelserik konstnär ju. Och honom valde de att placera i en sån här pawnshop med instrument.
Mm.
Och han blev inkallad då för att bevisa att ett elpiano som bröderna vill köpa inte alls är trasigt. Så han kommer och sätter sig där och börjar lira. Ganska roligt.
Ja.
Och så har vi då en klassisk entertainer i Cab Calloway som kanske inte är sån där household name i våran generation och på våra breddgrader, men han är ju sån där, han var ju jättestor ungefär samtidigt som Belafonte och just en sån entertainer, klassisk sån där, entertainer. Och han är också han gör ju det han gör så att säga. I filmen så är han placerad i sitt rätta element och står på den där scenen och framför då sitt mest kända nummer Minnie the Moocher.
As big as a whale. Hi, 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 hi. Down to Chinatown, and he showed her how to kick the gong.
Och för honom blev det ju en revival och han hittade ju en helt ny publik med sin roll i Blues Brothers över 25-30 år då efter genombrottet.
Mm.
Och jag tycker när man ser med numren, hur de är producerade och regisserade, att det är ganska tydligt att, att John Landis liksom skulle börja jobba med musikvideon.
Mm.
För att de är ju väldigt koreograferade och... sådär. Så det är kanske inte så konstigt att Michael Jackson valde just honom när han skulle hitta en regissör då till Thriller.
Jag håller med.
Det är ju,
du
som
nämnde
sagt,
ju
det
faktiskt också Grease i förra numret apropå musikaler. Du nämnde Grease i något sammanhang och det är också påminner ju väldigt mycket, alltså just den här känslan för det estetiska med musik.
Ja, och det blir sådana här massdanser liksom. Man går in på en restaurang och ska... Sen så får man en utskällning från servitrisen som börjar sjunga och så står alla och dansar ut på gatan. Så.
Ja. Exakt.
Ja. Det är själva definitionen på en musikal i verkligheten.
Ja. Ja, men Aykroyd och Belushi då gjorde en raid igen då mot Universals kostymförråd, varpå Wasserman fick ett samtal om att två av hans största stjärnor hade lämnat Universalområdet i en lånad bil iförda SS-uniformer. Och det låter som ett skämt, men vid det här laget så var inte Wasserman glad. Så var det dags att filma den klimaktiska konsertscenen där det skulle krämas på dem med avancerade dansnummer och en massa statister. Och i det här läget så lånade Belushi en skateboard utav en pojke och så skulle han styla då till den grad då att han ramlade av brädan och skadade sitt knä. Så han kunde inte gå utan att halta då. Så var det inte kokain så var det liksom det här, så att säga.
Och allt så var farligt för honom.
Ja, verkligen. Och de fick ju då jaga rätt på en ortoped då, som skulle komma på stört då, för att ge Belushi en spruta då. Så löste de det ändå. Den var det show igen. Under veckorna före filmens biopremiär den 20 juni 1980 visade Landis och teamet av filmen för USAs största biografägare. Killarna med vita bälten och vita skor, som Landis kallade dem. De konstaterade att Blues Brothers var en svart film och den vita delen, den viktiga delen av befolkningen, skulle inte vara intresserad av den. Och det gjorde att de flesta biografkedjorna inte faktiskt skulle visa filmen. Och de som gjorde det skulle begränsa den till områden där publiken var svart. Och en av biografägarna gick så långt att han inte ville boka filmen då till vissa biografer. För att han inte ville att den dra en svart publik till de biograferna, så att säga.
Det är 40 år sedan där. Det är, ja, det är helt sjukt. Inte klokt. Alltså, det är helt makalöst alltså.
Och Belushi och Aykroyd var ju mycket medvetna om den här konflikten. När Blues Brothers spelar i sydstaterna så måste de ju stå bakom ett stålnät på scenen för att skyddas mot haglet utav ölflaskor mot dem. Just för att de spelar svart musik då.
Ja, ja. Det är otroligt.
Ja, vi hörde ju ett klipp på det tidigare, men vi kan höra lite grann hur det kunde låta i alla fall.
Ja, det gör vi.
Turn out the lights.
Maybe they blew a fuse.
I don't think so, man. Those lights are off on purpose.
Okay, we gotta figure out something these people like and fast.
Hey, I've got it. Remember the theme from Rawhide?
Gil Faber, Rowdy Yates.
What key? A, good country key.
Rawhide and A.
Ja, det är ju här som de kommer på att de ska sjunga ledmotivet i västernserien Rawhide för att blidka de här sydstaterna, få dem på sin sida. Biografägarna hade också floppen med 1941 med sig på näthinnan, där ju både Belushi och Aykroyd var med. Så det var inte riktigt samma, liksom, samma sitt som de hade innan inspelningen av Blues Brothers, där de var liksom på toppen av världen, så att säga.
Jag trodde de skulle bli först trodde de att det skulle bli Delta-gänget och sen så var de rädda för att det skulle bli 1941.
Ja, exakt. Exakt. Ja, inofficiellt då så gick ju då Blues Brothers under smeknamnet 1942. Och någon på visningen gick och delade ut knappar med texten John Belushi, född 1949, död 1941. Vilket så här i efterhand är ganska, ganska svart, känns det som.
Ja, det är inte så supersmakligt liksom.
Nej, inte ens då kanske så att,
nej, liksom. Precis, det är väldigt
Ja, det fanns ju fler problem faktiskt som de stod inför. För Blues Brothers var 2,5 timme lång på den här visningen och hade en paus då i mitten. Flera av de inbjudna gestikulerade saxrörelser med fingrarna under visningen. Och Landis tog faktiskt fasta på det och klippte bort 20 minuter till slut. Mm. Och ett annat problem var att de artisterna, de som du pratade om här då, liksom, som de hade värvat till filmen, alltså Ray Charles, Aretha Franklin, James Brown och så vidare, de var ju inte bara svarta, de var ju också daterade. De hade ju haft sin storhetstid på 60-talet, de flesta av dem, och det låg ju 10-15 år bakåt i tiden, så att säga. Och en typisk stor film då, 1980, bokades på 1400 biografer i USA. Blues Brothers gick upp på 600. Och det är anmärkningsvärt verkligen, för att de hade ju då de hade en budget på 17,5 miljoner dollar, som sagt, ja, som de hade handskakning om. Och på grund av alla de här förseningarna så hade de ju toppat den med ytterligare 10 miljoner, så de var uppe i 27,5. Och jag tänker på, det är ju liksom fiaskot med Dune, som ja, David Lynch hade samma år faktiskt. Och den var ju uppe på 40 miljoner i budget. Mm. Det är ju inte jättestor skillnad där liksom, nej, egentligen. Liksom.
Nej,
så det var
nej,
mycket
nej,
som stod på spel, får man säga.
Ja, fy tusen. Ja, vilken ångest man ofta har. Ja. De också ja, säger att de inte ens kommer upp i det antal biografer som man har förväntat. Liksom, för då finns det ju verkligen hotet om att det blir det blir självförstärkande. Liksom, att det är svårt att hämta in. Liksom.
Alltså kom recensionerna då. Och Washington Post kallar den för en episk katastrof. Och det var ju lätt att hacka på den, eftersom det hade ju läckt ut om det här med förseningarna och inspelningen och spräckta budgetar och så vidare. Så det låg ju dem i fatet helt enkelt också.
Ja.
Men så vände det i alla fall. Och recensionerna delade in sig egentligen i två läger, kan man säga, för och emot. Och de inflytelserika recensenterna då, Siskel och Niebert, var mycket positiva till de här energirika musiknumren.
Mm.
Medan Janet Maslin sågade filmen då i New York Times. Och i New York åkte Belushi då från biograf till biograf för att pejla läget. Och Aykroyd såg också filmen på en bio på Times Square och märkte då hur skratten och började bubbla hos publiken. Det var en speciell känsla antagligen där, och känna av det på plats och där.
Ja, det måste det ha varit.
Och så småningom då, så trots det här begränsade antal salonger då, så skulle filmen visas, eller den skulle spela in hela 115 miljoner dollar och få ett eftermäle som en av Universals mest bestående komedier, får man säga. Mm. Så det blev ju succé trots allt.
Trots allt och till slut, får man ja, säga. Det var ju inget sådär super lätt läge som filmen gick upp i. Det var ju framförallt då, ska man ju säga, att redan i maj så hade ju Star Wars episod 5 The Empire Strikes Back haft premiär. Och den låg ju förstås etta då när Blues Brothers kom, för att de satt ju tungt som fan på tronen, såklart, eftersom det här då var, ja, andra filmer var väl det då.
Mm. Och den bästa, enligt mig.
Ja, ja, det är
de många, tror jag, som tycker
det. Ja. Låt oss inte gå ner.
Nej, nej, precis. Inte det där rabbit hole-et. Nej, just det.
Ja, och så kom filmen Brubaker, hade premiär samma dag. Det är ju inte någon film som har åldrat så där superbra. Den är,
en fängelsefilm med Robert Redford, va?
Ja, och den är väl inte så här som många som har färskt på nät innan, nu för tiden. Men de hade premiär samma dag.
Mm.
Och så är det då Bronco Billy som kom, den hade varit uppe på bio en vecka ungefär när den här kom. Och så är det The Island och Holy Moses, alltså inte heliga Moses, men Holy Moses, alltså W-H-O-L-L-Y Moses, som hade varit på bio också en vecka ungefär. Men Blues Brothers gick ju in direkt och var ju vinnaren i juni månad.
Mm-hmm. Över Star Wars också.
Mm. Ja, den slog Star Wars i juni. Alltså, mm. Vet.
Ja,
den hade ju då legat lite längre. Men alltså, ja, Star Wars. Men den fick en jäkla... Första helgen var ju inte kanonstark, men sen blev det väldigt bra.
Mm. Ja, vad hände sen då? Ja, efter Blues Brothers så spelade Belushi in ytterligare ett par filmer. Men de var ju mera utav vanliga komedier, kan man säga. Och ingen utav dem fortsatte att utforska den persona som hade gjort Belushi så populär. Det var ju annars, hade ju annars varit läge där och liksom dra ännu mer på det. Grannarna då, en film från 1981, alltså Neighbors i originaltitel. Den var ändå intressant, för där hade man av någon anledning kastat om Belushis och Aykroyds persona, så att säga. Alltså, Belushi är grannen som vill ha lugn och ro och ordning och reda, så att säga. Och så störs han då utav sina nya grannar, den excentriske då Aykroyd och hans förföriske flickvän, vilket är helt märkligt liksom.
Ja, och det är ju fan dålig kastat. Alltså.
Ja, ja, verkligen.
Alltså så Aykroyd som så här vill typ liksom.
Ja, men varför liksom så här?
Ja.
Ja, nej, men det funkade inte, och det skulle ju tyvärr då komma att bli Belushis sista film.
Mm.
Belushi såg ju drogerna som ett sätt att klara sig i det här hektiska livet som han hade byggt upp. Det var ett sätt att bli John Belushi. Mm. Och han gav sin livvakt då, Smokey Wendell, $1,000 i veckan för att vakta honom som en hök då, och se till så att han inte tog några droger. Samtidigt så pratade John med honom om Judy, om att hon var hans stora kärlek och hon var hela hans värld, och att han måste se efter henne till varje pris, så att säga. Och det gav ju liksom ett dunkelt skimmer överallt, som att ja, men Belushi hade döden i hälarna, så att säga. Mer än en gång så hade Belushi sagt att han skulle dö innan han hade fyllt 30. Han gick nu på övertid, helt enkelt. Och mindre än 2 år efter premiären utav Blues Brothers, den 5 mars 1982, alltså 40 år sedan i år, så festade Belushi på lyxhotellet Chateau Marmont i Los Angeles då, tillsammans med bland annat Robin Williams och Robert De Niro. Belushi tog en speedball, en livsfarlig cocktail utav kokain och heroin, och den skulle ju bli hans död. Ryktet gick, och när väl hans döda kropp skulle fraktas ut då från hotellet på en bår, hade hundratals journalister samlats utanför Chateau Marmont. Rockgruppen Kathy Smith, som gav honom drogerna, dömdes senare till 18 månaders fängelse för ofrivilligt dråp.
Ja, vi var ju inne på Chateau Marmont i avsnittet om Easy Rider, och det är ju... Det blir ju så ironiskt, för att det här, vid den här tiden då var det ju verkligen superhypat, och det var ju kändisar som gick och drällde där hela tiden. Och John Belushis död har ju liksom bara bidragit till myten omkring Chateau Marmont.
Liksom.
Och det var ju så att när Robin Williams och Robert De Niro kom in till hans rum, de har ju vittnat om det själv, och de skulle gå dit för att bara ta lite kokain, hade de tänkt liksom. Men hans rum var ju helt sönderslaget och helt trasigt och så dekadent. Så de var inte med ut vid dödsögonblicket där, utan de hade ju gått. De kom in på rummet och tänkte så här, det här känns helt fel liksom.
Mm.
Så han var ju tydligen otroligt plågad. För han måste ju också, ja, han ville ju förmodligen
ha breakdown, som sagt.
Ja, liksom. Precis. Så han hade väl försökt hålla sig nykter liksom. Men det fanns ju lockelser överallt, och en del av hans liksom offentliga persona var ju just att han var missbrukare, eller vad man ska säga.
Ja.
Alltså, det var ju så starkt förknippat. Ja, ja. Ja, precis. Liksom. Så att det var ju så starkt förknippat med hans person. Så att det var ju, det vittnade som att det var jättemycket folk där inne hela tiden. Men Williams och De Niro vände i princip i dörren, för att det var så nattsvart att vara inne på det där rummet. Liksom.
Mm.
Good evening, I'm Marty McNeely for WGN News. Comic actor John Belushi died today at a rented hotel bungalow in the Hollywood Hills. Authorities say that cause of death is believed to have been a heart attack. Fire department medics said they were called to the hotel, where they found Belushi unconscious and choking. Belushi, who was raised in the West Suburban Wheaton area, rose to national fame on Saturday Night Live. Television series said that he was an actor along with Dan Aykroyd. They introduced their Blues Brothers routine on that show, which was the basis for a feature film made in Chicago. Again, apparent cause was a heart attack. We'll have more details on the 9 o'clock news.
Efter Blues Brothers så blev ju livet väldigt annorlunda för de två då. Belushi gick ner sig, och Dan Aykroyd, han fortsatte ju på den breda vägen, får man ju säga då. Efter den där tragedin med Neighbors, så kom ju då 1983 Trading Places, ombytta roller. Och det var ju förstås en enorm succé, fullständigt gigantisk succé. Mm. Och där spelade han ju då igen sin roll, så att säga. Han var ju the straight guy, som han ju passar så bra med, eller till att göra då. Och så kom ju Coneheads, Indiana Jones är med i, och så framförallt då Ghostbusters, som ju var en enorm succé.
Ja.
Mesta det året.
En av mesta är med på i Indiana Jones?
Ja, han spelar Webber heter han. Han spelar någon form av, han är väl någon sån här doktortyp, va?
Tänker jag missa det så många gånger som jag har sett om den filmen.
Det är ju inte någon bärande roll. Så, men det är i alla fall en del av hans liksom, legacy. För att han kunde ju liksom hoppa in och göra de där rollerna som lite torrboll. Sådär, liksom. Och så fortsatte han ju i den stilen då. Och som sagt, efter Ghostbusters då var ju ingenting detsamma, kan man säga. Så han var ju med den där Spies Like Us då, som vi också har nämnt tidigare.
Just det.
Och så kom ju Ghostbusters 2, Driving Miss Daisy, och ja, det fortsatte så där. Och man kan väl säga, det är väl ganska länge sedan han har haft någon sån här bärande roll i en hög kvalitetsfilm, ja. Kan man inte säga det.
Han har gjort rätt mycket, som sagt, biroller liksom, så där, inhopp och lite cameo roller.
Ja, och sen är ju producent och så att jag tror, han har liksom valt att träda lite i bakgrunden, tror jag.
Ja.
Och så mer göra de där små grejerna som inte kräver så mycket av honom liksom.
Ja.
Han har ju också gjort någon sån här kortfilm med Conehead, så Ghostbusters 2016 är han ju med i också och så vidare. Så att ja. Han gick den breda vägen, och det var ju nästan, det är nästan tragikomiskt att man hade kunnat liksom förutse hur båda deras liv skulle arta sig, och det blev precis så liksom. Det fanns ingen överraskning, det kändes nästan predestinerat på något vis liksom.
Ja, som vi sa i början av första avsnittet här då, så Blues Brothers är ju inte bara en film, utan den är också ett fenomen, kan man säga, och inte minst musiken hade ju ett eget liv. Soundtracket släpptes samma dag som filmen hade premiär, som Blues Brothers andra album då. Och bandet gavs ut på turné då, vilket ju var ett effektivt sätt att marknadsföra filmen.
Mm-hmm.
Och Give Me Some Lovin' hamnade på Billboard-listan och peakade på en 18:e plats. Kanske inte så imponerande med tanke på att förra plattan då sålde dubbelplatina.
Nej, men kanske var det väl så att de hade mosat ut det mesta.
Ja, precis.
Jag vet inte.
De hade ju, precis. Jag kommer ihåg själv liksom, när man hade de här skivorna, så var det ju liksom samma 5-6 låtar som återkom.
Ja.
Liksom, som var, det var ju de som var de heta liksom.
Ja,
sen fanns
visst.
Det en del annat också. Ja, men som sagt då, och efter soundtracket då, så släppte Blues Brothers också två livealbum efter varann. Och även de blev ju populära och seglade upp på topplistorna.
Mm. Det här är en podcast om hur världens bästa filmer blivit till. Och Blues Brothers är kanske inte världens bästa film, men den är en av de filmer med världens bästa stämning i.
Ja,
en
men
av
verkligen.
De filmer som man inte glömmer, och man, den lever kvar igen. Liksom.
No, verkligen, verkligen så. Och jag ska ju också säga då att vi har ju lagt ut en massa klipp här redan efter första avsnittet på Instagram. Framförallt, gå in på Instagram hellre än, vi har också ett konto på Facebook, men Instagram accepterar flera, att man lägger upp sådana här klipp i större utsträckning. Och hur som helst, alltså de klippen är ju magnetiska. Det är,
ja,
ju,
men det är
så,
ju så,
alltså det går inte att sluta titta på dem liksom, och
nej,
lyssna
det är
på musiken.
Men precis, det är operfekt och det är underbart. Det är bara liksom, den är som deras koreografi, det säger egentligen allt liksom. Den är spretig och bara allt genom charmerande liksom.
Ja.
Man kan inte släppa det när man har sett det.
Nej, verkligen, verkligen.
Ja, och det var avsnitten om The Blues Brothers och historien om den, och nästa onsdag så är vi tillbaka med en annan film.
Mm, vi ses då.
Det gör vi. The streams are swollen, keep them doggies rolling, rawhide. Rain and wind and weather, hell bent for leather, wishing my gal was by my side. All the things I'm missing.